Det här föredraget spelades in den 8 november 2025 på Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejdskonferens Vindkraftens roll i energisystemet. Det finns en presentation på hemsidan umea.naturskyddsföreningen.se där du kan följa med. Den du får lyssna på nu är Jack Lysholm, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd. Håll till godo!
Okej, då så får ni lyssna på mig då, som har fått rycka in här på lite kort varsel. Och som tur var så hade jag läst på en del innan, eller hade jag läst en del innan, men jag har ju fått djupdyka i litteraturen sista dagarna, och min hustru har noterat att jag har stort sett suttit framför datorn ganska många timmar för att försöka hämta in det här. Jag är ju rätt van att läsa litteratur och värdera det och så vidare. Men det här är ju definitivt ett nytt område för mig, så det kan ju hända att jag har fått vissa grejer runt bakfoten. Och då får ni protestera. Men om man allmänt sett funderar på över risker för fågelliv när man ska placera en vindkraftspark, då är ju det som är absolut mest studerat är ju kollisionsrisken och döda fåglar. Det är det som det finns mest siffror på. Det finns inte så jävligt mycket siffror på det heller, men det finns en del. Men det man inte, och som naturligtvis är svårare att värdera, men där man börjar göra vissa försök nu, det är ju påverkan på habitat. Och sen har vi den här barriäreffekten som ju på sträckande fågel eller även födosökande fågel som rör sig över stora områden kan bli en realitet där de alltså helt enkelt inte kan röra sig som de vill. Till exempel örnarna har ju en tendens att flyga rakt in medan andra fåglar undviker och så vidare. Jag kommer in på det. Men det är kanske de största problemen långsiktigt sett. Men vad jag gjorde då var att jag har tittat på de här rapporterna då från Naturskyddsföreningen som du har varit inne på. Det finns ifrån Vindval ett par rapporter. Och sen så finns det en rad referenser som jag har försökt att plöja igenom hyggligt. Och så är det lite till än det här som inte rymdes på ett vettigt sätt på den där bilden. Det här gör vi ju pdf-fil utav, så att ni kan, om ni vill kolla det där sen, så kan ni ju göra det. Men väldigt förenklat så tycker jag egentligen att den här skissen är väldigt bra. Det här kommer från BirdLife Sveriges förslag till strategi när man ska bedöma hur man kan lokalisera vindkraftparker. Och det är egentligen ganska självklart att det delar upp sig då i lågrisklägen. Ja, det finns ju vissa sådana. Högrisklägen, nationalparker, naturreservat och andra. Där man direkt kan säga att det här kommer inte att bli aktuellt. Då kan man backa på ett tidigt stadium. Men väldigt mycket hamnar ju i mitten, att det är osäkra lägen. Och där behövs det ju fältinventering. Och det kan behövas justering av planerna och åtgärder, ytterligare studier, kontrollprogram och så vidare. Så att man vet vilken påverkan man faktiskt får eller kommer att få. I den här skriften så tryckte man faktiskt på och gav en känga åt företagen och de konsulter som de använder. Därför att man sa egentligen ganska mycket klartext att det finns en tendens att det där är lite marknadsstyrt, så att vissa konsultföretag är kända för att de gör ganska snälla bedömningar och ja, de har inte sett några kungsörnar i det här området. De har tittat ut genom fönstret på Skeppsholmen och då såg de inga kungsörnar i det här området i Dorotea. Och så skriver man det då, nu spetsar jag ju till det ganska rejält va, men lite grann av den andemeningen var det. Och då säger man att, och det är den typen av rapporter, ja det är klart att de får ju, för företagen blir ju ganska attraktiva, för de vet ju att de får en slutprodukt som de vill ha. Och där så säger man att det finns då ett jättestort behov av att vi som finns på fältet, som kan förhållandena, som har varit på de här områdena, eller åtminstone vet var de ligger någonstans, tycker till, och att man måste fästa avseende vid vad personer som jobbar till exempel i Naturskyddsföreningen, i Ornitologföreningen eller andra som har lokalkunskap säger. Och det är ju reda fakta i många lägen. Sen finns det ju en del tyckande just det där att det är ju jättebra med vindkraft, men inte så att det syns från mitt köksfönster. Och det får vi ju stå ovanför, men ändå finns det ju väldigt mycket lokal kunskap. högrisklägen som man nämner, det är våtmarksområden, särskilt sammanhängande våtmarksområden, och där är det ju mycket häckande fågel. Kustnära områden, samma sak. höjder och branter. Och där säger man speciellt när man har den vanliga vindriktningen mot branten, så är det särskilt olämpligt. Och det har naturligtvis att göra med att fåglarna flyger i den riktningen och så vidare. Att sätta vindkraftverk på höjd är ju ganska populärt, men just de här områdena nämns som olämpliga. Andra högrisklägen är naturligtvis kända habitat för rovfåglar. Den bilden där är en fiskhuse. Gäss. Alltså sträckande fågel, rastande fågel och så vidare. Det är ju sådana områden som är högrisklägen på grund av kända förhållanden som gäller under, i och för sig kanske inte riktigt hela året, men i alla fall under delar av året, och det är tillräckligt mycket för att det ska vara olämpligt. Sen finns det lågrisklägen, och där nämns produktionsskog. Det är ju hyggen och så vidare, och det är ju ganska mycket som uppförs på, alltså där man har bedrivit kalhyggesbruk utomhavs, men inte vid rev och sådana där områden. Och sen odlingslandskap, framförallt i Mellansverige och i södra Sverige finns det ju mycket sådana områden, och där står det ju rätt mycket vindkraftverk, märker man ju när man åker där. Men det är tre olika typer av risker för fåglar och för fladdermöss. Generellt sett så är det så att det stryker med ungefär dubbelt så många fladdermöss som det stryker med fåglar i så där övergripande. Och det är de här påverkan eller förlust av habitat. Det är ju en sak under uppbyggnadsfasen och en annan sak under driftsfasen. Och det kan skilja lite grann. Vissa fåglar återtar sina områden efter uppbyggnad och andra är mindre benägna att göra det. Kollisionsrisken nämnde vi. Barriäreffekten med en hel... Man möter liksom en barriär utav vindkraftverk, och där vill man inte flyga. Då får man söka sig andra vägar. Och vad innebär det? Jo, det kan innebära att man kommer ur kurs när man flyttar och hamnar någon annanstans än dit man skulle. Eller också så får man flyga längre sträckor för att komma dit där man kan återhämta sig. Och då leder ju det till att fåglarna under flyttningen är i sämre skick. Och då leder det till dödsfall på grund av de omständigheterna. Inte utan nödvändigtvis för att de kolliderar med en vinge. Statistik över risk för dödliga kollisioner finns det ju då en del utav. Och en viktig fråga som är ju hur man ska mäta det. För att idag är det så att det mesta som finns har man mätt traditionellt. Det vill säga man besöker, inventerar runt vindkraftverket i arealen runt omkring. Och så tittar man vad det finns för döda fåglar där. Och så artbestämmer man dem så gott man kan. Och så får man ett resultat. Det finns rätt mycket sånt gjort. Men däremot så har man ju inte tittat så mycket på antal dödade per effekt. Och det är ju rätt så viktigt egentligen. Producerar man mycket energi med ett vindkraftverk, så kan man väl kanske tycka att man kan kosta på sig att det kan få vara lite fler dödar just runt den snurran. Därför att den producerar ju mycket mer effekt än annan. Och då är det ofta storleken. Och vi kommer strax till det. Men de siffror som finns, det är väldigt varierande. Från USA så finns det mellan 3 och 8 dödade per verk. Och då är det här på årsbasis alltså. Och då är det troligtvis ett ganska betydande mörkertal, precis som någon var inne på. Att man är ju inte där ständigt och jämnt och tittar. Och man är ju absolut inte runt alla vindkraftverk och tittar. Utan man är ju där då och då. Och så räknar man och så gör man så extrapolerar man det och så får man en siffra. Men troligtvis är det ju en underskattning. Kanada lite mera, 8,2. I Norge finns det ju ett Smöla där det finns mycket havsörn. Och där är det inte så mycket totalt sett. Men det är förhållandevis mycket havsörn. Och det är ju en fågel som vi är lite rädda om. I Sverige så finns det i Jämtland från Frösön en del siffror. Räpplinge på Öland, ganska lite. De här bilderna kommer ni att tydliggöra sen, så ni behöver inte fota om ni inte vill. Alltså. Räpplinge är inte speciellt höga siffror. Men däremot Näsudden som ligger på sydöstra Gotland, en udde ut som är ett område med mycket fågel. Där är det jättehöga siffror, 37 stycken per vindkraftverk. Och så står det många vindkraftverk, så det blir betydande mängder totalt sett. Det ser nämligen ut på det här sättet då. Det här är en projekteringskarta för det här området, Näsudden, som då ligger på just på en udde på sydvästra Gotland. Och man, alla de här har, är nog inte uppförda, men det är mycket vindkraftverk som står där. Och, och man har den höga siffran där. Och det är inte så konstigt, för det är mycket fågel där. Och Gotland är ju ett område som är på det sättet fågelintensivt. Om man vill fota fåglar, som jag tycker om att göra, så är det ett bra ställe att åka till. Kanske inte just dit, men till andra delar av Gotland. Sen är det så att det är en stor, stor variation. Alltså, man tittar på de, på siffrorna, så är det allt mellan 0 till 60. Ingenting alls till 60 per snurra. Per år. Och ungefär dubbelt så mycket dödade fladdermöss. Så det är väl säkert ett stort mörkertal där också. För de förmultnar ju naturligtvis. Och det finns ju massa djur som tar tillvara, som är avsätare och tar tillvara sådana kadaver som de hittar på marken. Om vi då går till kollisionsrisken relaterat till vindkraftverkets höjd, så är det ju ingen tvekan om att det finns en relation, att ju högre verk, ju större vingar och ju mera fågelkollisioner och ju mera dödade fåglar. Det sambandet är tydligt, och det finns mycket, mycket i litteraturen om det. Men en studie som jag hittade, som är väldigt som kom nyligen, det är utav en grupp som leddes utav en som heter Skrabal, eller Skrabal heter han väl antagligen, inte Skrabal, Skrabal. Det är alltså ornitologer, forskare från Tyskland, Frankrike, jag tror att Belgien var med, Spanien. Och jag undrar om inte Italien var med också. Så det är flera som har samarbetat. Och då har man alltså tittat på röd glada. Och det är väl ingen fågel som är sådär jättevanlig här hos oss. Men den är betydligt vanligare nere på kontinenten. Så att man har tittat på röd glada. Och då har man försett alltså 41 stycken röda glada med GPS-sändare. Och så har man inventerat, så man har en total population på totalt 3000, knappt 3000 glader. Och då beräknar man att ungefär 1,5% beräknades ha dött av kollisionsskada under perioden. Och så tittade man då runt de här kraftverken som var av lite olika beskaffenhet och hade lite olika stora rotorblad och så vidare. Och då var det två faktorer som slog ut. Eller tre egentligen. Rotorbladets storlek. Och den lägsta höjden mellan när rotorbladet är längst närmast marken och till marken. Jag har någon bild som kommer strax på det. Och sen hade väderförhållandena inte så stor betydelse, men däremot årstiden. Och det har ju naturligtvis att göra med att fåglarna flyttar och de rör sig olika under olika årstider. Den här bilden är från den studien. Och då är det så att de blåa, gula och röda fläckarna, det är alltså lyckade häckningar, misslyckade häckningar utav könsmogna fåglar och icke-könsmogna glader som då har varit där men som inte liksom är vuxna nog för att söka någon partner och häcka. Så att de fläckarna är alltså där, då visar man alltså potentiella häckningsställen eller bon för glader. Och sen är det då de här kryssna är då där de har omkommit. Och då är det uppenbart att det är underflyttning och där de när de kolliderar med vindkraftverkena. Och då ser man ju det att på de här två kurvorna till höger, att om man tittar på den nedre först och rotorbladets diameter, så ser ni ju det att det kommer mycket, mycket mera kollisionsskador någonstans där i storleksordningen från 60-70 och lite mera. Så att när rotorbladen blir stora, och särskilt om de blir väldigt stora, jag vet inte hur många det finns, men såna här så stora som 165 meter, det visste inte jag att det fanns, det låter ju mycket, men de har med det på bilden i alla fall. Då blir det ju mycket, mycket mera risker för fågelkollisioner. Och samma sak, det de kallar för rotor clearance, det vill säga den höjden som är från marken upp till den lägsta punkten som ett rotorblad snurrar. När den är mindre än 60, alltså när den är mindre än 60 meter eller kanske 80 meter, 70 meter någonstans där, så blir det ju betydligt, så ökar ju risken för skada mycket. Så med andra ord, om man då ser till att man har en ordentlig höjd och inte allt för stora blad, ja, då klarar sig gladerna. Men det finns ju andra fåglar som flyger på andra höjder och så vidare. Så att det här är ju liksom en liten del av sanningen. Och det är ganska intressant att se hur man ska söka sig fram till olika typer av lösningar. Man har sett GPS-sändare på ganska många glader och så har man studerat det här under flera år. Och då vet man hur det är för glader. Men hur är det för andra fågelarter? Ja, det vet man ju inte nödvändigtvis bara för att man har gjort det här. Den här bilden är från Markbygdens vindkraftverk i Piteå. Det är ju en sån här stor landbaserad park med, jag tror att det är 600 verk som står där. Vad sa du? 550, ja knappt. Ja. Och det här är ju ett område som ligger ja, vad blir det nu, nord-sydväst om Piteå på vägen upp mot Arvidsjaur till. Okej. Okay. Ja, ja. Ja, men då kommer du in på det här sen för att jag letade som 17 för att hitta några rapporter från Markbygden om kollisionsskador och döda fåglar. Jag hittade ingenting. Nej. Det är ganska intressant att vi har en så stor park som står där man inte har studerat vad som händer när man uppför en sån park. Samma sak tänker jag, det här måste ju vara vinterbetesland för ren. Det ligger ju ändå i det området och jag hittar ingenting om det heller. Så vi har ju exempel i närområdet som inte är studerat. Ja, exakt. Ja. Ja. Upprepa, ja, vi har jättemånga skogssamer i det här området. Okej, då om vi tittar på fågelarter så är det ju skillnader. Och kollisionsrisken är ju betydligt högre för framförallt större rovfåglar. Även hönsfåglar, tjäder, orre, ripa, måsar, trutar och även en hel del småfågel då som ju är ett ganska, det är ett begrepp som man egentligen inte borde använda för det rymmer ju väldigt många arter, men på en bild så här får ni förlåta det. där har vi ju större risker. Och bland rovfåglarna så är det ju framförallt vråkar, hökar, glada som jag nämnde, havsörn, kungsörn och tornfalk som nämns i de här rapporterna som utsatta arter som får sätta livet till i anslutning till vindkraftverk. Och om man då ska titta, jag kommer till det, eller jag kanske ska ta det i slutet egentligen, för att det är ju skillnad på fåglar och fåglar som vi var inne på här tidigare. Andra fåglar har ju ett annat beteende. Och det är ju svanar, gäss, traner. De är har ett starkt undvikande beteende, så de flyger inte in i de här områdena. De avviker och ger sig andra vägar, särskilt under flyttning och så vidare. Det gäller framförallt svanar, gäss, traner, men även en del andra. Så att där är det inte så mycket sådana skador som är på grund av kollision, men däremot så kan det ju få andra effekter på deras levande. Sen har vi det här med fladdermöss, och om fladdermöss vet jag i stort sett ingenting. Alltså så att jag hämtade upp en rapport och tittade vad man skrev om det. Och man säger ju liksom att man kan utnyttja möjligheten att stänga av vindkraftverk när det är mycket fladdermöss. Fladdermössen attraheras av vindkrafterna på grund av att det är mycket insekter där. Och särskilt då i vissa vädertyper och så vidare. Och kan också ha att göra med vindkraftverkens färg. Det fanns någon rapport som sa att om man målade alla vindkraftverk, jag tror det var lila till och med, så skulle man spara en väldig massa fladdermöss. Alltså. Och det skulle vara intressant att höra vad folk som bor nära vindkraftverket skulle säga om de plötsligt blev lila. Men ja, det är en hisnande tanke. Den här bilden hittar jag i den där rapporten. Och den säger liksom att man då har en vindriktning mot vingarna så kommer insekterna att söka sig i lä. Och samlas uppe kring rotobladerna och kring den här turbinen. Och det där inträffar framförallt på höstarna. Och framförallt när det är milt väder och när det är lite vind. Och sådana väderförhållanden kan ju, jag menar, SMHI har ju hyggligt säkra prognoser och man kan ju, det kan man ju använda för att styra vindkraftverken så de helt sonika slår av när det är sådana förhållanden. Det blåser ju inte så mycket så det är ju ganska lite energiförlust. Och det används ju en del, men likt förbaskat så är det alltså ungefär dubbelt så mycket fladdermöss som stryker med som det är fåglar. Men det är en lösning. Jag läste igenom den rapporten relativt ytligt ska sägas, så att jag har inte bottnat i den riktigt. Sen har vi då påverkan och förlust av habitat. Och då är vi ju inne på skogshöns, alltså tjäder, orre, ripa, vadarfåglar, havsörnen nämns där, inte kungsörnen, jag vet inte riktigt varför. Nattskärran med ett frågetecken efter, det var lite diskussion om hur stor effekt det hade, om man behövde ha några skyddsavstånd och så vidare. Men till exempel tjäder och orre, om man börjar bygga en vindkraftspark, ja, då flyttar de sina spelplatser därifrån. Och är det spelplatser där så bör man ju undvika det naturligtvis, men de flyttar därifrån. Sen är det några studier som säger att de kommer tillbaks igen när det är färdigbyggt. Men där är fakta lite motsägelsefull, för det finns vissa studier som säger att de inte kommer tillbaks och andra som säger att de kommer tillbaks i viss utsträckning. På samma sätt vadare och som jag nämnde, havsörn och nattskärra. Barriäreffekterna, det är ju framförallt de som har ett starkt undvikande beteende då. Svan, trana, gäss, doppingar tillhör tydligen den gruppen också. Och en del andra sjöfåglar då, när det gäller havsbaserad vindkraft, som till exempel tordmul och sillgrissla och några stycken till. De undviker de här och söker sig andra vägar, vilket med den effekt som det kan ha. Sen för att säga någonting positivt som anknyter till det som jag ska prata om en liten stund, det är att vissa kan ju lockas faktiskt till vindkraftverken, och det beror ju på att det finns käk där. Och det är ju framförallt, det kan vara häger och framförallt skarv som lockas till de här fundamenten där det finns mat, och så är de gärna där. Dit ner når ju inte vingarna, så då slås de ju inte ihjäl. Jag vet inte riktigt vad som händer när de flyger därifrån. Men de finns där och de kan se sig ganska stora mängder på sådana här fundament. Vad kan man då göra för att försöka skydda fågel från vid uppbyggnad av vindkraft? Ja, det viktigaste säger alla är att man ska vara omsorgsfull när man väljer var någonstans man ställer vindkraftverken av vindkraftsparken. Var-frågan är extremt viktig och den ska vara noga utredd och vriden och vänd på ett antal gånger. Och särskilt om vi kan hänvisa till att det inte är så jäkla bråttom, då hinner vi ju faktiskt vrida och vända på den frågan också. Det är ju intressant, för att jag tycker om det jag har läst, då har vi kanske i och för sig helt kanske mera avverkningsanmälningar och sådana där grejer, så sägs det ju att entreprenören är skyldig att värdera om den här platsen är den lämpligaste, givet att det finns ett andra platser som kan vara lika lämpliga. Det tycker jag de ofta slarvar över alltså. Och då är det ju viktigt att vi i så fall har en chans att ange lämpliga platser. Sen vet jag inte om någon vet man om man fäster något avseende vid det, men det borde man ju göra. Naturligtvis aldrig skyddade områden, framförallt formellt skyddade, men det finns ju även andra. Ett tidigt, lokalt, regionalt samråd ska det vara, och det ska ju vara så att säga. Då är det ju viktigt naturligtvis att vi är pålästa och att vi har bra argument, för att tyckande har ju sällan någon att man tycker någonting. Man ska ju tycka någonting på saklig grund, och det ska framgå varför man tycker saker och ting och vad den grunden är. Så vi har ju ett stort ansvar där. Sen kan man tycka att andra egentligen ska göra det jobbet, men som det är så har vi ett ansvar där. Entreprenören har ett ansvar, och jag nämnde det, att det finns en tendens att man slarvar över. Osäkra lägen, alltid en ordentlig utredning innan. Och sen så får man ju inte bedöma det här liksom fragment för fragment, utan den kumulativa effekten är ju viktigt, för att det kan vara vindkraftspark, det kan vara avverkningar, det kan vara andra ingrepp i naturen som gör att den kumulativa effekten är sån att man bör avråda i det området. Det är den där bilden igen som jag tycker är bra i sin enkelhet. Och det mycket hamnar ju då i mitten kring det här osäkra läget och behöver vridas och vändas på. Sen finns det ju då en del andra skyddsåtgärder, och en som jag hittade som man tryckte på var att det faktiskt är bland det effektivaste man kan göra är att byta ut gamla avskrivna tekniskt nästan helt av slut, alltså vad heter det, tekniskt, de närmar sig sitt tekniska slutdatum, och man kan göra det lite före, byta ut dem till effektivare vindkraftverk. Då kan man ju glesa ut och bygga färre, större och så vidare, och då måste man naturligtvis utreda vad det får effekter just där då med den fauna som är just där. Men det ger ju mera effekt på samma yta och yta som redan är tagen i anspråk för vindkraftparker. Sen finns det då tekniska lösningar för skydd, och det är som vanligt när det kommer till teknik att då blir det lite spännande och då blir det lite hot och sådär. Vi märkte ju när vi hade de här entreprenörerna som ville bygga vindkraft i norra Kvarken, då försökte de lura mig i varje fall och Naturskyddsföreningen att vara med på något möte där de skulle presentera den här tekniken som skulle i princip stoppa vindkraftverken så fort det kom en pippi. Och jag tänkte att nej, så lätt lurade jag inte, så jag tackade nej till det och vi gjorde inte det. Men de försöker naturligtvis, och det är väl inte, ja, sån är världen, det är väl inte något. De må väl försöka. Det viktiga är ju att vi är lite, alltså lagom mycket misstänksamma utan att vara nihilister. Men det som finns i varje fall, det är ju då en tillfällig avstängning. Och det kan till och med vara manuellt att det är någon som säger att nej, nu är det sådana förhållanden, nu stänger vi av de där vindkraftverkena. Eller det här som jag nämnde då, när det är vissa vädertyper och så vidare. Det är ju lätt att programmera det så att man stänger av vindkraftverkena just när det är sådana förhållanden, för kanske framförallt fladdermössens skull. Men sen finns det någonting som då är någon sorts smarta vindkraftverk. Och det bygger vanligtvis på en kameraövervakning med någon form av artificiell bildtolkning. Så att man ser att här kommer det en flock med fåglar. Och då skickar det systemet ut en varningssignal som tjuter så att fåglarna ska uppfatta den. Och varnar att nej, 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 stopp. Och är det så att de inte bryr sig om det så varnar den en gång till. Är det så att de inte bryr sig om det heller så ska den stänga av eller åtminstone dra ner hastigheten. Och det där är ju en teknisk lösning som finns. Den finns runt om i världen på många håll. Och tekniskt fungerar den absolut. Den finns i Sverige också på flera håll. Jag läste bland annat i Västra Götaland så finns det en ganska stor sån park som man har satt upp. Och tekniskt funkar det. Men det finns väldigt lite dokumentation kring att det verkligen fungerar i praktiken, att de till exempel verkligen skrämmer bort fåglarna, att de verkligen hinner stanna innan de flyger in i dem och så vidare. Det finns lite studier från Nederländerna, från Australien på en del fågelarter där man har sett att man har minskat antalet dödsfall runt såna där vindkraftverk, men inte särskilt mycket. Men tekniskt funkar det. Sen kan man ju använda radarteknik för att kartlägga fåglarna.
Fanns det inga akustiska varningssystem?
Jo, det där heter. Jo, alltså det är så att det första som händer är att det är akustiskt. Det kommer en signal som varnar. Och sen så, om inte de vänder eller flyger en annan väg, då kommer en akustisk varning till. Och sen om de inte bryr sig om den heller, då stängs det ner. Men sen finns det då, har man använt radarteknik, för att då är det ju liksom, då är det ju inte GPS-sändare så, utan då är det ju radar för att kartlägga fågelflockar, flyktvägar, och det är ju mera för som stöd sig när man ska göra en mera noggrann platsundersökning för en eventuell etablering, för att titta då hur förhåller det sig exakt just här. Och det där var ju någonting som Torbjörn Roos håller på med och som vi skulle ha hört honom prata om. Och det kan jag absolut ingenting om, så där gör jag inte minsta försök att säga någonting som jag tror att han skulle ha sagt. Utan det får vi försöka se om vi kan ta någon annan gång. Sen finns det ju då en del studier på rotorbladets färg. Och det är faktiskt så att man, vissa studier säger att man kan minska fågelkollisioner och dödsfall med 70% om man målar en vinge svart. Ganska kraftfull åtgärd. Och det kan man väl tycka att, alltså varför ser vindkraftverken ut som de gör? De är ju vita eller vitgrå. Jo, det är ju för att himlen är ju oftast grå. Och då stör det ju mindre, alltså rent visuellt för de som tittar ut över nejden att de är, att de har den färgen. Skulle man måla dem lila så skulle de ju sticka ut alldeles väldigt. Och skulle man måla en vinge svart så skulle det ju också störa mycket mera. Men det är ju, det är väl, det kan man kanske tycka att det skulle väl människan kunna stå ut med för att få energi och spara fåglar. Ja, därom kan vi spekulera. Den här bilden visade du delvis. Alltså det finns ju rätt mycket data som, där man föreskriver då skyddsavstånd. Och de är ju väldigt olika. De längsta är fjällgåsen av kanske naturliga skäl. Kungsörn är större skyddsavstånd i norra Sverige än vad det är längre söderut. Du får väl rätta mig på om jag har fel. Det står så i pappren i alla fall. Men annars så ligger det ofta på mellan 1 och 2 och upp till 3 kilometer. Men runt 1 till 2 kilometer är ju väldigt vanligt för en rad olika fågelarter. Och det fanns några till som inte finns med på den här bilden. Och jag vet inte, det finns väl ingen att gå in på i detaljer på det där. Men det här grundar sig ju på någon form av fakta som man har satt de här skyddsavstånden. Och då handlar ju det om att man inte ska ha, alltså att man ska ha det avståndet till en känd häckning, eller kanske snarare ett känt revir, om vi pratar nu om de större fåglarna. Men för att sätta det lite i sitt sammanhang då, och du var ju inne på det, Antoine, alltså att det finns en Martin Gren heter han, som är ornitolog och forskare i Lund. Han säger att ungefär 6 000 fåglar beräknas dödas av vindkraften, och det ska sättas i relation till att de dör i trafik och vid kraftledningar och fönsterrutor och oljeutsläpp och fiskeredskap och rovdjur och katter och så vidare. Och som sagt, katter tar ju sällan örnar då. Och man, det man liksom får invända mot det här är att fåglar är ju liksom det är ju inget bra begrepp. Va? Fåglar är ju någonting, det är ju så att säga, jag menar, människor är ju mycket mer specifikt än vad fåglar är. Så att det finns ju en väldig bredd, och därför kan man ju inte prata egentligen om fåglar i allmänhet. Man måste ju bryta ner i alla fall på de huvudsakliga artgrupperna, som ju alla har olika beteende. Och vissa kan ju då vara mera, är ju ovanligare och därmed mera skyddsvärda än andra då i det läge som vi är just nu. Sen så kan det ju se ut på ett annat sätt om ett antal år. Så att vad han säger är ju att med en okontrollerad utbyggnad så finns det stor risk för, eller finns det risk för påverkan på antalet, framförallt antalet större rovfåglar, och i en högre grad av de fladdermusarter. Det är ju inte alla fladdermusarter som söker insekter på den där höjden, utan andra beter sig på ett annat sätt. Det är de som söker ovanför trädtopparna som är aktuella här. Så att så långt om fåglar. Då ska jag bara ta några minuter då och säga några ord om djur på marken då. Och när det gäller renar, Så finns det väl rätt mycket data som talar för att renen störs av vindkraften. Ljud, de här, vad heter det, alltså den här skuggorna på marken som blir när vingarna roterar. Och en del, det kan vara en del reflexer och så vidare. När jag pratade med Jenny Wik Karlsson och bad henne komma hit, så var hon glad och sa det att vi uppfattas ju ofta så samerna som motståndare till vindkraft, och så vill vi inte framstå. Vi är inte motståndare till vindkraft, utan vi tycker som alla andra som är måna om naturen att visst kan vi ha vindkraft, men inte var som helst och inte på vilket sätt som helst. Så att det är ju ungefär som temat med den här dagen. Sen finns det lite grann om andra större djur. Och det som är intressant är att det finns ett projekt, ett EU-projekt som heter Gränsevilt, som är Sverige och Norge samarbetar. Och då finns det i Gränsevilt 2, så finns det här är ett brett projekt som framförallt kartlägger hur djurna rör sig över riksgränsen och sådana där saker mellan länderna och på olika sätt. Och det har väl att göra med hur man byter gener med varandra och så vidare, och att det är gemensamma stammar och så. Men i Gränsevilt 2 så finns det faktiskt en studie där man har försett älgkor i anslutning till en vindkraftverk i Norge som ligger precis på gränsen till Sverige. Det är 13 turbiner med en höjd på 220 meter. Och då var det så att under byggfasen så höll sig älgen utanför det här området. Men sen återtog de området efter att det var färdigbyggt i ganska stor utsträckning. Man har också försett varg Och då kan man konstatera att varg finns. Det behöver man kanske inte göra med GPSen, men det är ingen tvekan om att det finns områden som är projekterade i de här områdena för vad heter det, vindkraft, där det finns vargrevir. Och det finns en portugisisk studie som säger att vargen föredrog, de drog sig undan från området och hade, alltså övergav sina lyor de hade där och tog istället i bruk andra lyor eller skapade nya lyor i intilliggande område, så de drog sig undan från vindkraftområdena. Järve så finns det inga studier, men de har försett dem med GPS också. Lite färre måste ju nästan söva ner dem, för det finns väl inget djur som är som en turboladdad turbokanin som järv. De får ju som galningar runt omkring, men de har lyckats sätta GPS-sändare på dem och tittat på hur de har rört sig, och då konstaterar de att det finns rätt mycket järv som rör sig i stora områden som är anses attraktiva för vindkraftverk. Och till slut så är det ganska intressant. Det finns en studie där man tittade på i den här gränsevilt på älgjakt. Och då konstaterar man att det är lägre avskjutning i de här vindkraftsparkområdena. Men i diskussionen så säger man som så att det är inte så säkert att det beror på att det är mindre älg där. Utan det beror på att det kanske är att jägarna inte vill vara där. Och då har de gjort en enkätstudie där de har frågat jägarna. Och då tycker de att det är för mycket ljud. De gillar inte de här skuggorna som kommer och så vidare. Så jägarna drar sig bort från de här områden. Så att då kanske det är så att älgen får vara i fred där då i så fall. Lite intressant aspekt på människans sätt att hantera det här. Om björn finns det ingenting. Jag var tvungen att ta med den där bilden som jag är väldigt stolt över. Ni ser att det är en björn, så finns det två vargar i bakgrunden. Men om björn finns det, har jag inte hittat någonting, och då har jag försökt läsa på. Men det är möjligt att man drar sig för att sätta GPS-sändare på björnar. Det kanske är så. Det går väl i och för sig att söva ner dem och göra det. Men därmed så har jag vad heter det, sagt vad jag tänkte säga, och tacka för att ni orkade lyssna på en amatör som fick kliva in här och försöka verka lite proffsig. Tack ska ni ha. Tack. Är det några fler frågor? Mikael.
Jag funderade lite på den här studien på gladorna. Ja. Vad drog de för slutsatser i studien? För
det var alltså ändå... de drog slutsatsen att om man vad heter det, har den där lägsta clearanceavståndet och den maximala vingbredden, ja, då minskade man risken för döda glader. Men så säger man ju också att det gäller ju då för glader, och det är ju inte alls säkert att det gäller för andra fåglar som har andra flyghöjder och så vidare. Mm. Men slutsatsen var att det var bra för gladorna.
En undran, gäller allemansrätten runt omkring uppförda vindkraftparker?
Bra fråga, det har jag ingen aning om. Någon som vet?
Jag har som alltid tänkt att de är avskärmade.
Nej, men om jag tänker på hur de man har stött på, så är det väl under byggfasen så kanske man inte är så välkommen in där. Men sen så är det ju öppet. Ja, men folk plockar ju bär där och så vidare. Så att, nej, nu tror jag att allemansrätten gäller där.
Jag funderar på, borde man inte göra någon slags kompensation? Till exempel bygga en boträd för örnarna på bra lägen en bit ifrån vindkraftverken istället. Det finns ju knappt några flerhundraåriga tallar som håller för kungsörn och havsörn.
Ja, det där kommer nog kanske PO, tror jag, är bättre skickad än jag att svara på det. Men det är en synpunkt.
Jag kan bara svara lite kort på kompensationstänket. För företagen gillar det, men vi är väldigt försiktiga med det. För det är lätt hänt att man börjar kompensera innan man undviker dåliga platser. Så det blir lätt en ursäkt för att bygga på fel ställe.
Jo, det här med konsultföretagen och deras undersökningar har vi många gånger varit kritiska mot. Och vi kräver i våra remissyttranden att de här inventeringarna av planerade områden ska pågå under flera år och vid olika årstider. Och inte bara att man åker upp där och går omkring och sånt där och säger att nej, men här fanns det inget särskilt intressant. Vilket ibland är det man kan läsa i de här konsultföretagen som... Det kanske blir bättre också, men vi ständigt kräver vi att det måste pågå under flera år och vid olika årstider för att få en vettig bild av vad det här området representerar.